Ann.
Ja?
Hur hör man att den här musiken uttrycker en positiv känsla?
Ja, alltså naturligtvis för det första, om man inte får upp mungiporna av det här, då har man ju gått fel. Men det har väldigt mycket att göra med faktiskt vad vi omedvetet reagerar för tonarten. Aha. Och hur färgen på den musikaliska färgen, den säger oss någonting om att det här är positivt.
Det här är alltså ett grepp som man använde under barocken?
Oh ja, det var ett jätteviktigt grepp och... Jag tror att vi som människor reagerar, som jag sa, omedvetet på det faktiskt vid det här laget.
Är det till och med så att vi moderna människor idag har lärt oss att förstå det på det sättet genom att man har gjort det här tidigare i historien?
Ja, det tror jag faktiskt. Det har inte bara att göra med dur och moll, utan det har också att göra med vilken dur eller moll.
Mm.
Och saker låter helt enkelt olika.
Mm. Det här är ju högst intressant för oss idag här i Operaguiden. När vi ska prata om en barockopera som alltså utspelar sig då i början på 1700-talet. Och det är operan Julius Caesar av Georg Friedrich Händel. Och det här som Ann är inne på nu, det kallas affektlära. Vi ska prata lite mer om det om ett litet slag. Hur viktigt är det att känna till det här när man ser en barockopera?
Det är väl som allting annat. Det går alldeles utmärkt att bara ta till sig det och låta det skölja över en. Men... man får ut ännu mera om man faktiskt har lärt sig lite grann, läst någonting, fått höra någonting. Då får man ju ytterligare en aspekt. Annars går det jättebra bara stampa takten och njuta av det.
Bra. Då har vi två ingångar, bara vi ska grotta lite extra i den ena här då. I dagens operaguide som handlar om en opera som är en historia om både kärlek och makt. Händels Julius Caesar. Ja, välkommen ska du vara till podden Operaguiden med mig, Britta Svanholm, med manjett denna gång om en av barockepokens mest kända operor. Julius Caesar av tysk-engelsmannen Georg Friedrich Händel får vi väl ändå kalla honom.
Ja.
För han var född i Tyskland 1685 men flyttade som 27-åring till London 1712 och blev kvar där livet ut. Vid min sida idag har jag mezzosopranen Ann Hallenberg som har egen erfarenhet, inte minst av den opera vi ska prata om idag. Varmt välkommen till Operaguiden, Ann.
Tack så mycket.
Under barocken så var det fortfarande väldigt vanligt att bygga sina berättelser på antikens myter eller historiska händelser. Och det är den senare sorten som vi hör om idag, Julius Caesar, eller Giulio Cesare in Egitto, som den heter på italienska. Och den baseras, som du säkert redan har förstått, på den romerska statsmannen och hans del i inbördeskriget som man var inblandad i 49-45 före vår tideräkning. Operans text skrevs av Nicola Haim och operan hade premiär på The King's Theatre i London 1724. Alltså den teater som idag heter Her Majesty's Theatre och är hemmascen för musikalen Fantomen på operan sedan över 30 år tillbaka. Historiens vingar slår verkligen här. Men Händel då? Han var väl en viktig spelare i barockoperans tidevarv, Ann Hallenberg?
Jo, visst är han ett stort namn. Men under sin egen tid, framförallt när han kommer fram till London, så är han egentligen inte mycket större än många andra. Han är en utav dem och hans sångare och hans publik kommer så länge han betalar.
Mm.
Men det finns de ibland som betalar bättre och då sticker sångarna, så han har inte för lätt. Men han är ju den som vi nu idag känner till allra, allra bäst. Det är väl han och Vivaldi som gemene man kan nämna ganska snabbt. Och det är klart att han var ju inte obetydlig, inte på något vis. Och jag älskar Händel, han är min husgud, så jag ska inte prata ont om honom alls. Men att han på något vis var så superstar då, det stämmer inte riktigt.
Ja, men du har helt rätt i. Det finns många andra tonsättare också förutom Händel. Och det var faktiskt så att det finns ett citat från poeten och dramatikern John Gray som lär ha sagt att folk som förr inte kunde skilja en melodi från en annan tvistar nu dagligen om de olika stilarna hos tonsättarna Händel, Bonaccini och Attilio. Det måste ha varit liksom en operasmältdegel i London där på,
ja, tänk att man varit i London på 1730-talet alltså. Ja, men med ett paket tvål.
Ja.
Det måste ha varit en smältdegel enormt, för att de här tre, de samarbetade. Och sen hade vi dessutom Opera of Nobility, då vi hade Porpora och några andra kompositörer. Och det är klart att folk diskuterar det här ungefär som om man, som vi idag diskuterar fotbollslag.
Mm. Eller tv-serier.
Eller tv-serier.
Mm. Spännande tid. Ska vi bara lite översiktligt gå igenom hur en barockopera fungerar kanske innan vi ger oss in i det här? Det finns ju både så kallade recitativ och sen arior. Kan du berätta lite kort hur det funkar?
Vi kan säga så här, recitativen, det är handlingen. Det är där vi berättar storyn. Ungefär som en skådespelare fast med en talsångsteknik. Sen kommer en aria och då stannar handlingen. Det finns ingen handling kvar där, tiden stannar. Och där är det sångarens uppgift att reflektera över den situation man befinner sig i.
Jag tror att det finns ett tydligt schema också att störst roll har flest arior.
Oja. Om de var anställda som prima donna eller som primo uomo.
Prima man, alltså första man.
Eller första kvinna. Mm. Så då ingick det alltså i deras kontrakt att de måste ha flest arior och också arior av högsta dignitet. Mm. De måste vara svårast, mest showy. Och i allmänhet för Händel betyder det 6, 7, 8 arior eller kanske 7 och en duett. Det kan vara lite olika. Är man seconda donna, secondo uomo, och alltså steget under, då brukar det vara en aria per akt. Och sen finns det ytterligare ett lager längre ner och då kan det vara i bästa fall en. Och de ariorna är då ganska enkla, nästan visbetonade ibland.
Mm. Tydlig hierarki alltså.
Absolut.
Ja. Men då har vi lite koll på näret och huret kring Julius Caesar. Så då ska vi ta reda lite mer på vadet. Det är dags för en genomgång av handlingen signerad Per Fetzin.
Händels opera handlar om den romerske kejsaren Caesars möte med Kleopatra i Egypten. Kleopatra är stora syster till den egyptiske kungen Ptolemaios. Och där kunde man nästan sätta punkt. Det händer mycket. Intrigerna är många fler än de 10 fingrar jag har. Men utan en tydlig regissör är det svårt att följa med i alla svek och nya hämndplaner. Det är en opera som innehåller syskonrivalitet, starka känslor mellan en mor och en son. Och så adderar vi olika grader av kärlek och åtrå i en maktkamp. Enkelt summerat kommer Caesar till Alexandria i Egypten för att ta itu med den före detta gode vännen Pompeius som gjort uppror mot Caesar. Caesar hoppas på försoning. Men när han kommer fram har den egyptiske kungen Ptolemaios redan huggit huvudet av Pompeius för att visa att egyptierna står på Caesars sida. Men Caesar tycker mordet är barbariskt och visar inte kungen någon tacksamhet. Till Egypten, tillsammans med Caesar, har också Pompeius fru Cornelia och deras vuxne son Sextus kommit. Och då blir den egyptiske fältherren Achillas, som kommer med Pompeius avhuggna huvud, förälskad i den nu nyblivna änkan. Han vill ha Cornelia och hoppas att få möjlighet till det om han mördar Caesar på Ptolemaios order. Kleopatra håller i sin tur på att bli fråntagen makten från lillebrodern Ptolemaios, trots att hon som förstfödd ska ha tronen. Kleopatra söker därför Caesars stöd med hjälp av sin skönhet. Dessa 6 starka personligheter gör nu allt för att få behålla eller utöka makten med hjälp av lögner och förklädnader, fältslag och skenbar död, fångenskap och verklig död. När allt är slut har Achillas och Ptolemaios dött. Sextus fått sin hämnd för att pappan dött och Kleopatra blivit drottning av Egypten vid Caesars sida.
Ja, ett lyckligt slut där i alla fall för Julius Caesar och Kleopatra. Tack Per för genomgången. Jag läste, apropå handlingen här i Solmans operalexikon, att man delade ut ljus eller höjde belysningen i salongen för att publiken skulle hänga med i operans komplicerade innehåll när man spelar den här. Och operan är ungefär 3,5 timmar lång, lite drygt där någonstans. Ligger det något i det här att man behöver veta lite i förväg för att förstå den?
Det är klart att det hjälper. Om man inte är jätteskicklig på det här att hålla rätt på komplicerade intriger på italienska, barock-italienska, ja. Så där bara på, i flykten.
Och jag tänker också kanske att i 1700-talets England så var det inte vem som helst som pratade italienska och förstod det.
Nej, däremot så gick man ju mycket, mycket mer på teater. Man gick och såg samma sak flera, flera gånger. Och något som man också ska komma ihåg, det är att samma handling väldigt, väldigt ofta användes till många operor. Så att det finns hur många operor av Julius Caesar som helst. Det här är en av de sista.
Mm.
Och samma handling har använts igen och igen och igen. Och det är klart att har man då sett den, då har man fattat historien. Och så kunde man gå och se den med en annan kompositör och ett annat sångarlag.
Och ändå förstå.
Och ändå förstå.
Ja, just det. Och sen, så om vi då återknyter lite till där vi började det här med affektläran då. Affekt betyder ju känslor. Alltså hur man uttryckte känslor genom musik under barocken. För den här affektläran och hur man framförde det måste ju också gett ganska tydliga fingervisningar om vad som hände i operan.
Ja, visst. Det är ju väldigt tydliga signaler till oss. Och som det alltid är, musik kan vi ju inte värja oss för. Det går ju bara rätt in. Och det var ju inte annorlunda på 1700-talet.
Händelan skildrar ju verkligen känslor i sin musik. Och de två stora huvudpersonerna ska vi kika lite närmare på nu. Kleopatra och Julius Caesar. Kleopatra får vi möta i en mängd olika sinnestillstånd. Hon är ju alltså primadonna, hon har många arior och många sinnestillstånd. Så här låter hennes entré-recitativ.
Regni Kleopatra, e del mio seggio intorno, popolo adorator, arvo e siro, su questo crin la sacra benda d'ori, su i divoi dei fedi, a petto e cor di sollevar al trono, giù riso questa destra, eterna fede.
Här möter vi en stark person.
Oh ja, hon vet att hon är drottning i det här landet. Alltså, mm. Hon har ju självförtroende, det kan man ju höra med en gång på hur det är.
Skrivet, ja. Mm. Ja, alla de här sinnestillstånden ger ju egentligen en väldigt komplett bild av en människa.
Ja, och så var det meningen också. Vi har ju de här 7-8 ariorna som ska var och en representera en ny känsla. Det är det som är så underbart roligt just med barockopera, tycker jag i alla fall. Det är ju att det är väldigt ofta människor av kött och blod. Visst, det dimper ner gudar lite då och då. Och det finns en och annan herde. Sådär, men man får spela hela registret utav mänskliga känslor. I synnerhet om man har en stor roll så har man en aria per känslostämning. Och det är ju naturligtvis mums för en artist.
Såklart.
Och lite senare när vi kommer in i romantiken så är det mera så att man har en eller kanske två stämningar. För att du har redan positionen som den sorgsna, den galna, den tappre, den nobla. Och du behöver inte plötsligt när du är den noble bli den, ha ett fult drag i det där. Men i barocken så är det ofta att folk är mer mångfacetterade. Och det är naturligtvis väldigt spännande att göra det.
Vilka sinnesstämningar har Kleopatra då i den här operan?
Oh, nu ska vi se här. Vi har, som vi hörde, den väldigt stolta, glada,
ja,
i stormarian. Så att du ska få på moppo ungefär.
Ja, det vi hörde först.
Ja. Vi har vrede mot lillebror. Vi har förförelse mot Caesar. När hon sitter fängslad så, ja, har hon naturligtvis ett väldigt lågvattenmärke och dessutom framkallar onda andar. Mm. Och så.
Och hon har hämndbegär också.
Oh ja.
Mm. Mm. Vi ska lyssna på hur hon låter när hon förför.
Thank you.
Och här hör vi alltså Beverly Sills sjunga Vadoro Pupille ur Julius Caesar av Händel. Och Ann står här och nästan får en tår i ögat, för du har en egen relation just till den här musiken och inspelningen, trots att du inte har sjungit den här rollen.
Nej, men jag får ju hjärtsnörp här. Det här var det första stycken min man spelade för mig när vi träffades. Just den här versionen.
Mm.
Ja, den är nu för tiden ganska långt ifrån allting vad som heter barockstil, hipp. Men ja, den slår an hjärtesträngar här på mig i alla fall.
Ja, men jag ser det. Vi ska gå vidare så att du får torka tårarna. Så lyssna visst, eller behåll dem, för vi ska lyssna på hur Kleopatra låter när hon är sorgsen. Och här, det här är ju oerhört vackert.
Ja, visst är det. Det här kan bara vara hjärtslitande. Och Händel är häxmästaren i precis den här sortens arior. Det finns många från samma epok som har skrivit minst lika show i arior. Koloraturer upp och ner, utsmyckningar, svåra saker. Där är han inte unik. Men när vi kommer till det här, när man känner ungefär som att han kör in en dolk i hjärtat och vrider om tre varv. Det är det bara Händel som kan.
Jag tycker nästan det är som att de andra rollerna i den här operan förhåller sig till Kleopatra hela tiden.
Ja, det är det. I Händels version, absolut. Men det var faktiskt Händel först med på det här. I alla tidigare Julius Caesar-oper så är faktiskt huvudrollen och primadonnan Cornelia.
Ah, mm-hmm. Som alltså är Pompejus hustru.
Just det, hon får alla godbitarna. Hon får de stora lament i de stora vredesutbrotten. Och Kleopatra är en sidfigur.
Mm.
Så det här var något som Händel gjorde.
Ja.
Också den första som lät Sextus, sonen, vara en sjungande roll. Mm. Tidigare var han bara en stum karaktär.
Mm. Ett barn.
Ett barn.
Mm. Ibland brukar jag ställa frågan här i Operaguiden. Borde inte operan istället ha hetat, och i det här fallet Kleopatra då?
Jo, alltså när man tittar på hur Händel har gjort det så kan man ju tänka så.
Men nu heter operan Julius Caesar. Och han är kanske inte riktigt lika komplex som Kleopatra, eller?
Ja, kan väl uppfattas kanske lite mer stelbent. Men det är väl för att han inte riktigt får den här förförelsebiten. Det är mer militäriskt.
Ja, det är det verkligen. Lyssna här. Och här sjunger han om jägaren och hans byte. Man hör ju till och med jakthornet där.
Oh ja, vi står båda här och dansar här. Ja. Det är ofrånkomligt. Det är det som är så häftigt med barocken.
Ja, eller hur? Annars är ju Julius Caesar en ganska lidelsefull figur i den här operan. Han fokuserar verkligen på sin kärlek till Kleopatra.
Ja, och även på vad som är rätt. Han har ju dessutom en väldigt stor scen där han talar till sin gamle vän Pompejus ande, som också är en väldigt rörande scen. Så att han försöker väl vara den stora statsmannen och göra allting rätt, men det blir lite trassligt här och där.
Ja, det är svårt.
Ja.
Ja. Flera av de manliga karaktärerna i Julius Caesar, titelrollen inkluderad, kan sjungas antingen av en mezzosopran, alltså en kvinna, eller en countertenor, en man som sjunger i falsett. Varför är det så här?
Det beror på att under den här perioden så var den högst eftertraktade rösttypen en kastrerad man, en kastrat. Och det har väldigt, väldigt lång historia.
Jag vet inte, det hinner vi inte med,
hinner vi inte med. Men grunden är helt enkelt att i Rom så var det förbjudet att ha kvinnor på scen. Även också att kvinnor skulle sjunga överhuvudtaget. Och därför så, med kyrkans inofficiella goda minne, så uppstår det här med att man kastrerar unga pojkar som visar musikalisk talang.
De bibehöll sin ljusa röst.
Ja. Och de som lyckades fick en perfekt skolning, blev världsstjärnor utav en nivå som vi knappt ens kan förstå idag. Och blev publikens älsklingar. Och tre är det väl utav rollerna i Julio Cesare. Julio Cesar, Nireno och Tolomeo. De tre var, spelades alltså utav kastrater. Och Julio Cesar utav en av de stora, Senesino. Riktig superkändis. Mm. Medans sonen Sextus spelades faktiskt utav en kvinna redan då. Utav Margarita Durastanti. Som var i 40-årsåldern. Så det var alltså inte någon pojke som man tog för pojkrollen, utan en mogen kvinna som hade varit med och sjungit med Händel sedan 1707. Mm.
Men om man ser till idag då, spelar det någon roll om det är en man eller en kvinna som spelar de här före detta kastratrollerna?
Mm. Det där beror ju lite på. Jag tror att vi har blivit lite känsligare numera. Därför vi är så vana vid att se film och teater. Och där allting är som på riktigt. Vi har glömt lite det här make believe.
Mm.
Och så att är det en mansroll så har vi kanske lite svårt att koppla om det till att du faktiskt på något vis ser en kvinna på scenen. Det här är något som barockens människor högaktningsfullt struntade i. Män spelar kvinnor, kvinnor spelar män. Man bryr sig inte ett smack om den saken. Och det är väldigt roligt.
Ja. Men byxrollerna då, kvinnor som spelar manliga roller, det har vi ju fortfarande kvar.
Det har vi.
Mening.
Det har vi, och det levde ju kvar. Rossini använde det, Berlioz, i Faust finns det ju också. Alltså det gick ju upp byxroller, Verdi. Så de har ju funnits kvar. Men kastraterna har vi lyckligtvis inte.
Nej, tack och lov får jag säga att det blev förbjudet till slut.
Ja, det var brutalt.
Mm. Den här operan är en kärlekshistoria mellan Julius Caesar och Kleopatra, men det är också en riktigt brutal opera om man ser på vad som händer runt omkring. Speciellt i de två roller som du har haft att göra med Ann. Romarinnan Cornelia och hennes son Sextus. Två roller som du har sjungit 2001 och 2019.
Just.
Cornelia, hon blir änka i början av operan och hamnar sen i Ptolemeos harem och behandlas inte särskilt väl där.
Nej, för Cornelias del så är det ju verkligen en historia om maktövergrepp.
Ja.
Hon har en otroligt svår sits och hotas med både död och våldtäkt och förlust av sonen och allting. Mm. Helt fruktansvärt.
Mm. Och hon börjar hela operan med sin sorgearia. Här är det du själv som sjunger 2001 på Drottningholms slottsteater.
Vad ett tag sedan, ja.
Ja, men här hör man ju verkligen Cornelias sorg. Här går det ju fram otroligt tydligt.
Ja, jag är berövad all tröst.
Mm. Och det här redan så tidigt i operan. Det blir första arien. Det blir inte bättre för stackars Cornelia, kan vi ju avslöja.
Nej, hon har någon sorts slut med att ja, det blir väl bra så småningom, en lätt hoppfull inställning mot slutet.
Mm, mm. Precis. Hennes son Sester då, han vill ju hämnas faderns död hela tiden, även det till ljuva men starka toner. Mezzosopranen Charlotte Hellekant, som har spelat rollen som Cornelia, hon har beskrivit den här kombinationen av just vacker musik och brutal handling så här.
Det går ju ofta hand i hand på något vis. Den mänskliga skönheten och den mänskliga fulheten. Ja, det är fruktansvärt brutalt, men tyvärr är ju världen brutal. Och det kan ju inte alltid vara vackert på en operascen, utan det måste ju reflektera mänsklighetens beteende. Och så det är skrik, det låter fult. Och det kan ju inte låta annat än fult när man är desperat och man ser hur man inte vet vart man själv tas och den man älskar tas ifrån en. Så att det är verkligen, det recitativet är riktigt desperat.
Mm, jag pratar hon alltså om när Cornelia och Sesto rent handgripligen separeras på Ptolemeos order då. Det är en väldigt gripande scen.
Oh ja, det är den.
Och den leder fram till en av operans få duetter, som ju då Cornelia och Sesto har.
Och Sesto, ja. Både mor och son.
Ja, Ann, vad är det Cornelia och Sesto sjunger här?
De sjunger "Jag är född till att gråta", eller "Jag är född till att sörja och sucka".
Mm, så väver de ihop sina röster. Jättefint. Ja, du, Ann Hallenberg, vi närmar oss slutet av Operaguiden. Måste väl ändå avsluta med lite positiva tongångar mellan dessa två turturduor. Ja, det är ju förstås Cleopatra och Julio Cesare som sjunger "Kär, vackra", och sen brister de ut, detta kärlekspar, i en glimrande, kvittrande duett i slutet av operan. Ja, här får man väl ändå säga att affektläran stämmer.
Oh, ja. Kvitter, kvitter. Jag tror inte man kan tvivla på vad man sjunger om här.
Musiken låter helt rätt.
Absolut.
Ja. Tack så mycket, Ann Hallenberg, för att du var med och pratade om Julius Caesar i Operaguiden.
Tack så mycket.
Och om du som lyssnar vill höra mer ur den här operan, Julius Caesar av Händel, så tycker jag du ska gå till Operaguidens hemsida på sverigesradio.se, och där i avsnittet om Julius Caesar finns en länk till en lista på Spotify där du kan lyssna på mer musik ur operan. Researchen här hade Eva-Britt Silén stått för från musikbiblioteket, och jag vill också passa på att be dig att följa Operaguiden i appen Sveriges Radio Play. Om du följer Operaguiden där så kommer du inte missa ett enda avsnitt. Stort tack för att du har lyssnat idag, säger jag, Britta Svanholm-Magnett. Hej då!